Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hösten 2022 startar en våg av covid-protester i Kina. De sprids över mobiltelefoner och appar som Weibo och WeChat i rasande fart och når också utländska mediekanaler. I Peking fästs en enorm protestbanner över en centralt belägen bro. Och demonstrationerna i mångmiljonstaden Shanghai växer för varje dag som går. Runt om i landet kokar missnöjet. Demonstranterna kräver president Xi Jinpings avgång. Det här är ett enormt riskfyllt budskap som saknar motstycke. Människor i Kina har tappat tålamodet. De strikta covid-reglerna har lamslagit landet i snart 2 år. Den kinesiska censurapparaten jobbar för högtryck. Men den här gången havererar försöken att tysta kritiken. Filmer och protestbudskap dränker sociala medieflöden, kopieras till chattgrupper som erbjuder steg för steg instruktioner för hur människor kan fortsätta sprida budskapen. Det här blir ett sätt att runda censuren och fortsätta sprida protestropen som snabbt når en kritisk nivå. Idag ska vi gräva i övervakningssamhället och censurapparaten som brast. Här är Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Jag heter Jakob Löfven.
Och jag heter Katarina Andersson.
All right. Let me see. Let me just double check. I think my sound is a little bit weird. Can you hear me okay?
Vi börjar vår historia flera år före det att coronapandemin slog klorna i världen. Det är 2017 och journalisten Josh Chin, som jobbar för Wall Street Journal, och hans fotograf rullar in i Xinjiang.
So I went out there with a videographer.
Det är hans första resa till den ökända provinsen i landets nordöstra hörn, där uigurierna, den muslimska minoriteten, lever under hårt förtryck och ständig övervakning. Det här är övervakningssamhället i sin yttersta, mest brutala form, säger Josh Chin.
And it was just shocking what I witnessed there. And at that point, you know, I've been reporting on China for more than 10 years. And I was very rarely shocked by things. I mean, often surprised, but rarely shocked. And this was really, really shocking. Just the degree of control that the Communist Party had imposed on a group of people was almost total.
Överallt finns kameror. På husfasader, gatlyktor, över portar. Teamet stoppas och kontrolleras vid checkpoint efter checkpoint.
And as soon as we crossed the border, you instantly had this feeling of almost not being able to breathe.
Josh beskriver samhället utanför bilfönstret som en dystopi. Det kändes som man skulle kvävas, berättar han.
There were cameras everywhere. There were checkpoints everywhere. You know, police with guns who are like forcing you to go through and scan your ID and scan your faces. You know, to get gasoline to fill up your car, you had to scan your face. It was like this kind of, you know, futuristic counterinsurgency operation, right, that was hyper-focused on anyone who might be considered a sort of political or ideological threat to the Communist Party. And it just felt like you couldn't be anywhere. You could not move anywhere without being out of the view of this machine.
Resan till Xinjiang satte spår. Josh Shin var en utländsk journalist och kunde åka därifrån. Men de andra som bodde här var fast och under ständig bevakning, året om, dygnet 24 timmar.
You know, and it really was this dystopian scene. And I think it became clear to me at that point that what was happening in China was really important. It was a really critical moment in the human relationship with technology because it has so many implications for where the world is headed.
I Kina har ett 20-tal personer satt sig i karantän sedan de smittats av en än så länge oidentifierad lungsjukdom.
Which the World Health Organization now calls a grave threat to the world.
Vi spolar fram några år.
COVID-19 pops up in Wuhan. The pandemic starts to spread.
A virus can have more powerful consequences than any terrorist action.
Den världsomspännande pandemin tar fart. Och allt börjar i den kinesiska staden Wuhan.
Everyone wants to know what's going on. I mean, I don't want to panic, but it could become a global pandemic.
Sjukhusen fylls till bristningsgränsen av människor som smittas av viruset.
As we know, there was a doctor trying to raise the alarm.
Sen fylls spårhusen till bredden.
The hospitals overwhelmed by the epidemic and the shortage of resources and doctors in Wuhan.
People lined up on the floor of a hospital not able to get a bed.
Myndigheterna som först försöker spela ner katastrofen gör snart helt om och tar till en aldrig skådad krishantering.
It gave us a sort of real world test case for surveillance in China.
En järnkupa sänks ner över 10 miljoner staden Wuhan. Flyg, tåg och biltrafik in och ut stoppas. Och paniken stiger.
And that's because they immediately built these systems for tracking the virus. And so they were doing things like using people's cell phone signals to sort of track people as they left Wuhan, and they would call all the people that they knew had been in Wuhan and left.
Genom övervakning och masstestning spåras viruset. De sjuka förs bort eller blir inlåsta i sina hem för att stoppa smittspridningen. Bilder på hjälplösa människor som ropar på hjälp från sina balkonger när myndighetsstyrkorna svetsar igen portarna till husen skrämmer en hel värld. Men den hårdföra strategin för att få stopp på smittan visade sig vara effektiv. När viruset drog vidare till Europa och USA skördades miljontals offer. Myndigheterna klarade inte av att trycka ner den skenande pandemin.
And China essentially for the first year kept it under control.
Kinas metoder fungerade däremot.
Right, you know, the place where the pandemic started actually was affected less than almost any other place in the world.
Genom övervakning och appar, feberkontroller, lockdowns i mångmiljonstäder och masstestning så lyckades myndigheterna hålla smittan stången.
So through that surveillance and all, you know, mixing it also with some sort of human level old school neighborhood watch kind of surveillance, they were able to keep the virus under control, and people were pretty happy about it. It was really interesting.
Kina stack ut. Övervakningsstaten triumferade. Till och med människor i moderna storstäder som tidigare hade varit tystlåtet kritiska mot regimens övervakningsapparat kände någon slags tacksamhet, säger Josh Chin.
After a year of the pandemic, almost all of them felt, if not happy with it, then satisfied that this system had kept them safe, right? In a sort of life and death scenario, this surveillance had kept China safe while, you know, the United States, Europe, everywhere else was in chaos and people were dying. But what's interesting is all of that changed with Omicron.
Den nya varianten coronavirus, omikron, var mindre dödlig, men långt mer smittsam än tidigare varianter.
It spread faster than the surveillance system could track it.
Den spreds så snabbt att inte ens Kinas finmaskiga kontrollapparat klarar av att hålla smittan i schack.
And so then what happened is the Communist Party turned the surveillance system from targeting the virus to targeting people into controlling people.
Myndigheterna beslutar att sätta mångmiljonstaden Shanghai i lockdown. Det här kommer som en obehaglig överraskning för invånarna i Kinas rikaste stad, den som också är landets finansiella center. Här lever medelklassen sina bekväma, händelserika storstadsliv och har hittills varit förskonade från riktigt hårda covid-restriktioner. Men nu så spärras invånarna in, vecka ut och vecka in.
The lockdown was so strict, even stricter than the original one in Wuhan, like we could not go to any shop.
Så här berättar Shanghai-bon Simone Platan i Sveriges Radios program Konflikt om den stenhårda karantänen. Han och miljontals andra invånare fick inte ens gå ut och handla mat.
The only way to get food was from the government for a while. I know it was very difficult for a lot of people.
Till slut sina också de enkla matleveranserna. Situationen blev ohållbar. Inte ens husdjuren fick gå ut och de fick tränas om till att uträtta sina behov inomhus.
To poop in the bathroom or something like that, in the bathtub, like something totally absurd because it was so strict.
Och på kvällarna protesterar Shanghaiborna från sina fönster. De skriker och slår med bestick i kastruller. Oväsendet hörs över hela stan. Och övervakningen är tuff. Drönare spejar i skyn och robotar patrullerar tillsammans med poliser på gatorna.
You know, and it was really dystopian, right? They had like robot dogs prowling around the streets, kind of to make sure people were staying inside. They had drones tracking people and blasting propaganda at them. And you know, I think that is the moment where things really started to shift for the Communist Party.
Det här var något som privilegierade Shanghaibor inte hade upplevt tidigare. Till skillnad från minoriteterna i provinsen Xinjiang är de inte måltavlor för övervakning och kontroll.
But suddenly with this lockdown they felt it, right? They knew what it was like to be subjected to the harshest forms of Communist Party control, and they understood what these technologies could do in terms of imprisoning them and controlling them.
I sina försök att stoppa omikronviruset så stängde myndigheterna ner stad efter stad. Pandemin hade snart pågått i 2 år. Och medan resten av världen lättade på covid-reglerna så skruvade politikerna i Peking åt.
So I think that's where you saw the evidence that the Communist Party had sort of pushed it too far, right? That they had used these technologies to exercise a level of control that even people in China, who are generally willing to accept fairly high levels of state control, even people in China just couldn't take it anymore.
Innan vi går vidare så vill jag reda ut varför Kina blev det här landet som utvecklade all övervakningsteknik. Alltså jag tror att det är ganska intressant att förstå varför det var just här som systemet med kontroll och censur slog rot.
Ja, men det är en bra bakgrund att ha. Så att, drar du den då? För om du bara sätter på dig berättarrösten, alltså nu ska du ju spika detta som en riktig berättarröst och så kör du bara.
Ja, det här är historien om en ung man vid namn Chen Susen. Han växte upp i Kina och tog sig som många unga människor till USA för att studera. Det gick bra för den unga studenten och han fick möjlighet att plugga på ett prestigefyllt college. På Caltech, California Institute of Technology, fick lärarna snabbt upp ögonen för Chen Susen. Han betraktades som något av ett geni och gjorde snabbt karriär som rymdforskare. I den rollen var han med och skapade det amerikanska rymdprogrammet och jobbade nära militären. Men trots att han hade en upphöjd roll som forskare och var en prominent figur kom han inte undan McCarthy-eran. McCarthys häxjakt på kommunister drabbade såklart en kille från Kina. Han greps av FBI och sattes i husarrest, övervakad dygnet runt i över ett år. Och inspärrad där hemma, antagligen väldigt ostimulerande för en forskare, började han intressera sig för ett nytt område inom forskningen. Cybernetics. På den tiden var det här ett nytt forskningsfält som rörde sig i området mellan information och kontroll. Den nya vetenskapen var en mishmash av olika forskningsgrenar. Från ingenjörskap till biologi och statsvetenskap. Chen Susen skrev en bok i ämnet som publicerades strax före det att han släpptes från sin husarrest. Vid det här laget hade han tröttnat på USA och tog sig tillbaka till Kina.
Och väl i Kina gjorde han samma sak som han gjort i USA. Han blev en känd röst inom rymdforskningen och tog sig an Kinas rymdprogram. Det andra han koncentrerade sig på var att börja implementera idéerna han hade om information och kontroll. Han lobbade hos myndigheterna. Och det här var tankegods som slog rot bland topparna i det kinesiska kommunistpartiet. Nu är vi framme vid slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och det var under den tiden som Kina började öppna upp mot omvärlden. Och det fanns konkurrerande idéer om hur landet skulle styras. Alla ville inte ha ett toppstyrt system med ett enda parti. Det fanns också de som tyckte att Kina skulle ta in på en mer demokratisk och liberal väg. Men Chen Susen tyckte tvärtom. Han förespråkade mer kontroll i Kina. Kommunistpartiet skulle använda teknologi och övervakning för att forma samhället, tyckte han. Hans idéer blev verklighet först långt senare. För det tog årtionden innan tekniken som krävs för att övervaka miljontals kineser kom på plats. Men när den väl var där, mobiltelefoner, appar, verktyg för datainsamling och dataanalys och inte minst artificiell intelligens, då förverkligades Chen Susens vision.
Så det var alltså raketforskaren som anklagades för att vara kommunist i USA och blev inspärrad, som återvände till Kina och där la han grunden för övervakningssamhället. Idéer han hade fått på amerikansk mark.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Tillbaka till Kina. Det är november i provinsen Xinjiang. En brand bryter ut i huvudstaden Urumqi. Det är en lägenhet på en av de övre våningarna i ett höghus som fattar eld. Minst 10 personer omkommer i branden och allihop tillhör den muslimska minoriteten. Historien kunde ju ha tagit slut här om inte frågorna hade hopat sig. Varför kunde inte familjerna ta sig ut när branden startade? Här är vad en person berättar för CNN.
They could not escape because the fire escape was blocked. And the fire escape to the roof of the building was also locked.
De kunde inte fly för nödutgångarna var blockerade eller låsta. Och låsta dörrar, till och med igensvetsade dörrar, ingick i president Xi Jinpings covidbekämpning. Det var ett sätt att se till att människor höll sig inomhus under lockdowns och inte ens kunde gå upp på taket för att ta en nypa luft. Filmer på den brinnande byggnaden och nyheter om familjerna som brunnit inne spred sig över landet. Människor i Urumqi hade fått nog och de går ut på gatorna och protesterar. Det är en kall vinterkväll i november. Människor i bulliga täckjackor med kinesiska flaggor i händerna tågar tillsammans och skanderar "Öppna upp, öppna upp." Det här visar videofilmer som verifierats av internationella medier. Protestanterna försöker forcera en lång rad med vakter i vita skyddskläder som ställer sig i vägen för tåget. Symboliken här är total. Och faktiskt, myndigheterna sätter inte stopp för demonstrationerna. De tillåter faktiskt invånarna att protestera, som ett sätt att lätta på trycket. Sen, när missnöjet pyst ut, så kan livet och covidbekämpningen gå vidare. Protesten är ju lokal. Men till Pekingpolitikernas förvåning så tog det inte slut med demonstrationerna i Urumqi.
And that sympathy for these people just spread all over China almost overnight, which is really remarkable. In the past, most Chinese people wouldn't be able to understand the experience of Uyghurs in Xinjiang, that level of control. But now they all know. They all have experienced themselves. And so they instantly latched onto this story and they were very angry. And that really sparked this protest in college campuses and cities, including in Shanghai.
Några dagar senare vid midnatt så samlas människor i de trendiga franska kvarteren i Shanghai. På gatan som bär samma namn som provinshuvudstaden. Den heter Urumqi Road. Folk tänder ljus, lägger ner blommor och sjunger för att hedra brandoffren. Vila i frid, lyder texten på ett plakat. Polisen hovrar runt platsen medan protestanterna skanderar och kräver Xi Jinpings avgång och ett slut på lockdowns. Ge oss frihet, ropar demonstranterna.
Got to the point where some people were calling for Xi Jinping to step down, which in China is unheard of. You know, you just don't hear that in China, at least not in public.
Good morning. Hashtags bearing the names of those trending online.
Samtidigt sprider sig protesterna till fler hörn av Kina och vågen av kritik sköljer över sociala medier.
There's never been anything like this. There's never been a protest like this in China. So the algorithms, the sort of state control algorithms, don't have a reference point for it. They couldn't see it coming. And the system didn't know how to respond.
Xi Jinping och hans partitoppar i Peking måste få stopp på missnöjet. På gatan kunde protesterna kväsas med pepparspray och handklovar. Men regimen hade ett större problem med internet och sociala medier. För tusen och åter tusentals inlägg och filmer laddas upp för varje timme som går. Regimen har bråttom. De massiva covid-protesterna har börjat bli farligt högljudda. Vi pratar med en av dem som dagligen följer det som händer på kinesiska internet- och som har djup kunskap om hur censuren här fungerar.
Hi, my name is David Robinson. I am the co-founder, co-CEO of Internet 2.0 and I'm a former Australian Army intelligence officer.
Han har tidigare jobbat i den militära säkerhetstjänsten i Australien och driver idag cybersäkerhetsföretaget Internet 2.0. David Robinson följde med stigande intresse covid-protesterna som tog fart inne i Kina.
Covid-19 imposed restrictions on our freedom we've never experienced before. And every society got to a breaking point. We saw China's basically.
Han berättar att han och hans kollegor sneglade mot Sverige med avundsjuka under pandemin. Vem gjorde inte det? I Sverige så fick folk i mångt och mycket själva bestämma vilka risker de var beredda att ta och behålla det mesta av friheten. I Kina var det precis tvärtom. Människor led under kontroll och massiva lockdowns Och när familjer till och med brann inne för att de hölls inspärrade i sina egna hem, förstod nog till och med president Xi Jinping att han gått för långt, säger David Robinson.
I think Xi Jinping actually probably got really scared when he saw the COVID protests because he realized he can't actually push his population that hard.
Människor på gatorna hittar ett smart sätt att protestera. De håller upp helt blanka papper. Och det är därför som covid-protesterna senare får namnet A4-protesten. Trenden sprider sig. Alla vet vad de vita pappersarken betyder. Men polisen kan ändå inte gripa in. Det står ju faktiskt inget regimkritiskt där.
There was a lady during the protest that held up a sign. And the sign had nothing except for these words. You know what I'm writing here.
Kinas censurmaskin anses vara den mest effektiva och sofistikerade i hela världen. Algoritmer och horder av ingenjörer och byråkrater bakom skärmarna hjälps åt att rensa internet från budskap som regimen inte gillar. De letar upp och raderar enorma mängder inlägg varje dag. Men under hösten 2022 blir Kinas censurapparat överbelastad. Videofilmer på protesterna från tusentals mobiltelefoner i tusentals olika vinklar går inte att trycka ner. Det är svårt för censuralgoritmerna att hänga med.
There's a tremendous resilient network of activists and people in China that all communicate, all have the concept of freedom and the concept of liberty in their hearts. And so we saw that come out.
Det är inte första gången kinesiska folket går på tvärs med regimen. Vi ska göra en intressant jämförelse mellan protester i en analog värld för flera årtionden sedan och protester i en mycket mer digital värld idag.
Scattered protests continue to sputter and there are new reports of skirmishes and violence in the wake of this weekend's massive military assault
by an estimated 30,000 Chinese troops ended at Tiananmen Square in the heart of Beijing.
Ni kommer kanske ihåg protesterna på Himmelska fridens torg. Eller har åtminstone sett bilder därifrån.
The troops have been firing indiscriminately. But still, there are thousands of people on the streets who will not move back.
They just killed another one in the square.
Året var ju 1989. Och kinesiska studenter samlades på det enorma torget och krävde demokrati och frihet.
After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, stop the killing and down with the government.
Ja, för några minuter sedan kom det uppgifter om att kinesisk militär stormat Himmelska fridens torg i Peking.
Det hela slutade blodigt. Upproret slogs ner.
Enligt uppgift har flera demonstranter dödats när soldater i pansarfordon körde rätt igenom barrikaderna som red.
The young man in front of me fell dead. Two others were killed yards away. Two more people lay wounded on the ground.
One man alone, of course, can't stop an army. Except for a moment, that's exactly what happened here.
Men en specifik bild från händelserna har gått till historien.
An army was stopped by a man who stood still.
Det är den ikoniska filmsekvensen på Tank Man. En man med en plastpåse slappt hängande i ena handen, alldeles ensam mitt ute på det enorma torget.
It wasn't just a single tank he stopped. There were 18 tanks and armored carriers in this convoy.
Han kliver fram och ställer sig rakt framför en lång rad av stridsvagnar som har skickats dit för att slå ner protesterna.
He walked to the middle and stood there.
Och stridsvagnskaravanen, den bromsar in. En ensam man med en shoppingpåse har stoppat militären.
What moves a man to just stand still? Is it courage or outrage or madness? We can't tell what was on his mind and we can't forget what he did. Richard Roth, CBS News, Beijing.
Den där filmen är totalförbjuden i Kina. Den skulle ryka direkt om någon försökte ladda upp den. För censursystemet har lärt sig hur den ser ut. Det fanns inga mobilkameror på 80-talet. Så det handlar huvudsakligen om en enda bildsekvens som fått bli symbol för studentprotesterna. Filmad från en balkong av en fotograf från nyhetsbyrån AP. Under covid-protesterna 2022 var det oerhört mycket svårare. Det laddades upp tusentals filmer från olika protester i olika städer ur olika vinklar.
The videos probably overwhelmed the AI systems as well, if there were so many of them. Those systems weren't up to scratch in terms of dealing with the situation they had on their hands.
Några väldigt enkla saker lurade censurapparaten. Om protestanterna flippade videon upp och ner i sitt inlägg, då hade algoritmen svårt att begripa vad det faktiskt föreställde. Och om man laddar upp en film som spelas upp på en annan skärm, då är det samma sak. Det förvirrar också algoritmen. Och på toppen av det, protestanterna fick hjälp utifrån att ladda upp filmerna igen och igen. När en fastnade i censurnätet så poppade en annan upp.
The videos were communicated to people outside of China through encryption. And then those were posted on Western platforms like Twitter by people outside of China. So the Chinese Communist Party didn't have physical access to all the platforms distributing that information.
Den kinesiska maktapparaten tittade hjälplöst på när tusentals videor överlistade censurmaskinen. Så de var tvungna att ta fram ytterligare ett verktyg ur sin verktygslåda. De kallas för spambots. Uppgiften för en spambot är att spä ut protestbudskapen i sociala medieflödena med irriterande, irrelevanta inlägg.
We did observe a significant number of fake profiles with what looked to be fake female photos.
Metoden kallas hashtag kidnappning. Censurmakten använde samma hashtag som protestanterna, till exempel namn på städer. Du söker på hashtaggen Wuhan COVID protest. Men istället för en diskussion om protesterna så får du upp nakna bröst och lår i flödet. Så mycket skräpbudskap att du till slut ger upp försöken och hittar den där diskussionen som du vill följa.
That's basically the use of disinformation, basically whitewash the internet with information that isn't what people are trying to access.
Och samtidigt som desinformationsapparaten och spambottar samverkade för att trycka ner regimkritiken så drog myndigheterna nytta av tusentals kameror utrustade med ansiktsigenkänning runt om på gatorna i Shanghai och Peking.
So to give you an idea, there is one camera every 2 to 3 people and their ability to use data, facial recognition and compute behind these surveillance systems is probably the best in the world.
Kameror ihop med spåningsappar hjälpte myndigheterna att ringa in vilka individer som deltog i protesterna. Så vad kan protestanter göra för att komma undan ansiktsigenkänningssystemet som avslöjade deras identitet? Kanske räcker det med att ta på sig en tröja.
Today we're in Milano and it's not like the best day we can have. It's a bit cold.
Framför mig på skärmen i det här Zoom-mötet sitter Raquel Didero, designer och grundare till startupen Capable. Det är kallt i Milano där hon bor och hon har på sig en stickad tröja.
They look really colorful. I'm wearing one of them right now and they're super colorful. They look like design items. It looks fashionable, but it's also like there's a big, deep research and technical research behind it.
Om den verkligen ser moderigt ut, den här tröjan, det får var och en bestämma. Den har ju lite av en jultröja-look, fast med zebror och elefanter i mönstret istället för jultomtar. Raquels kollega Federica tittar fram på skärmen.
Maybe not everybody likes to have 14 colors on their sweater, which is completely fine, we understand. So they are a little crazy, I think.
Det som tjejerna har på sig är världens första tröjor som kan stå emot ansiktsigenkänning. som kan skydda den som bär plagget från identifiering av ett AI-system. Och det var en händelse i New York där Raquel pluggade på Fashion Institute of Technology som blev gnistan till hela idén.
Me and my group friends, we were discussing about this particular episode that happened in Brooklyn because there was a black community who won a lawsuit against a complex...
I Brooklyn hade en hyresvärd satt upp ansiktsigenkänningskameror över varje port för att se vem som kom och gick i byggnaderna. Grannarna protesterade över det som de upplevde som övervakning och stämde sin hyresvärd. Och det här blev en snackis i Raquels studentgrupp.
How is it possible that this is happening and that we don't have any instrument not to protect ourselves?
En kompis till Raquel, en kille som pluggade till ingenjör, berättade för henne om mönster som kan förvirra algoritmerna.
Okay, so there's this thing that it's called adversarial patch that is able to confuse AI.
Man kan jämföra det med när kameran i telefonen ska skanna av en QR-kod. När QR-koden syns i bild så glömmer kameran allt annat runt omkring och fokuserar på QR-kodsmönstret för att plocka upp en länk till exempel.
So we were saying, what if we create some garments that is actually able to fold this and that people can actually wear? And so this is how the idea was born, yeah.
För det mänskliga ögat ser mönstret i Raquels och Federicas tröjor coolt ut. Eller som ett mönster som bara någon med riktigt dålig smak skulle sätta på sig. Men mönstret förvirrar algoritmen som luras och inte identifierar ansiktet på den som bär tröjan utan istället koncentrerar sig på tröjans färgglada djurmönster.
Yeah, because it's attracted by these images so much that it's forgetting about the face of the people. And this is of course like we also wanted to play a bit with animals, and it's also a bit ironic, no, that it sees like zebras or giraffes in the middle of the streets in the city.
Med sina tröjor vill Raquel och Federica starta en diskussion, höja medvetandet och peka på baksidorna med en teknik som kan få stora konsekvenser om den används på fel sätt.
What we fight against is the use of this technology. There are plenty of public and private actors that use facial recognition cameras without telling anybody where the data collected go. What they're used for, and we would not just give fingerprints without knowing why and who is asking for it.
Vi ska tillbaka till Kina. Mindre än 2 veckor efter det att den första A4-protesten startat så annonserar regimen att man drar tillbaka sin policy om nolltolerans mot covid-viruset. De slutade med spåning och karantän och befolkningen slapp de obligatoriska covid-testerna varannan eller var tredje dag. Och nu tystnar protesterna. Men regimen såg inte mellan fingrarna. Jakten på de som varit med i demonstrationerna tilltog. Med hjälp av sin finslipade övervakningsmaskin så kunde polisen leta upp alla de ville ha tag i. Och en av dem som förs bort är den 26-åriga Chao Chichin. Hon pratar i den här filmen som spred sig på kinesiska plattformar i december. Om ni ser den här filmen har jag blivit bortförd av polisen, säger Cao Chichin och tittar in i kameran. Sen fortsätter hon att berätta om att hon och hennes vänner deltagit i en protest för att hedra brandoffren i Urumqi. Vi demonstrerade fredligt. Varför har ni ändå fört bort oss? Säger hon.
They came after the protests. People who attended them were being brought into police stations and interrogated, were taken into detention, you know, sometimes for long periods of time. I believe some are still maybe in detention.
Journalisten Josh Chin säger att människor fortfarande idag sitter inspärrade för att ha luftat sin ilska över hårda covid-restriktioner. Men hur många, det är ingen som vet.
Wow. So that's the end of it. So the surveillance state
won. Can we say that?
You know, it's interesting, right? I mean, this is a question I wrestle with all the time. I think we don't know the answer yet. But I do think, in a certain sense, it did win. The use of surveillance to exercise raw state power is significant, right? And they are able to do that, right? They are able to keep millions of people closed in their homes, even when they're starving, using this technology. I think that's one lesson.
På ett sätt gick övervakningsstaten vinnande ur striden, säger Josh Chin. Den kinesiska regimen slog ner protesterna och de hade visat att de kunde kontrollera långt över 1 miljard människor under pandemin. Låsa in dem hemma och inte ens när de svalt så vågar de gå ut. Men på ett annat sätt har regimen förlorat, menar Chin. Den massiva övervakningen under pandemin har skapat en spricka mellan regimen och befolkningen som kanske inte går att laga.
On the other hand, you now have huge numbers, millions of people in China who have traumatic memories of being controlled by technology and whose trust in the Communist Party has been damaged. Maybe even broken in some cases. And I think we know how that's going to play out. But I do think it's significant. I think it's probably the first time in a generation that you have large numbers of Chinese people who are seriously questioning the Communist Party's stewardship of the country.
Du har lyssnat på Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Vi som gjort podden är Katarina Andersson, Linnea Wannefors, Kristoffer Folin och jag heter Jakob Löfven. Fler avsnitt hittar du som alltid på Nodio. Och genom att använda koden MANSKOTT får du testa i 30 dagar gratis när du laddar hem appen.
Vi vill gärna höra vad du tycker om MANSKOTT. Så mejla oss på info@manskott.se och gå gärna in i din poddapp och ge oss en bra rating.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.